så står det så här: jorden är Herrens med allt vad den rymmer, världen med dem som bor på den, för han har grundat den på haven och fäst den på de strömmande vattnen. Vem får gå upp på Herrens berg? Vem får komma in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och rent hjärta, som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt. Han får välsignelse från Herren och rättfärdighet från sin frälsningsgud. Sådant är släktet som frågar efter honom. De söker ditt ansikte, de är Jakobs barns sela. Höj era portar, ni, höj huvuden ni portar, höjer ni eviga dörrar, så att ärans kung kan tåga in. Vem är han, ärans kung? Höj era huvuden ni portar, höjer ni eviga dörrar, så att ärans kung kan tåga in. Vem är han, ärans kung? Det är Herren Sebaot, han är ärans kung, sela. Och detta då, så talade ju om detta, att det första som vi läste här, det handlar ju om att tänk på tiden, det är dags att vakna upp. Och vi lever verkligen i en speciell tid, det som Bibeln kallar för ändens tid. Vi lever där och vi vet att när den här speciella tiden kommer, det har profeterats om det både i gamla förbundet och i nya. Jesus har talat om den här speciella tiden och apostlarna har gjort det, att det ska bli en väldigt speciell tid. Och det speciella är väl kanske det att det är liksom själva slutfasen. Å ena sidan så ser vi djävulen, han vet att hans tid är kort och han liksom bara mobiliserar allt han har liksom, för att han vet att han har inte mycket tid. Men samtidigt så vet vi att Herren också reser upp sitt folk i den yttersta tiden, och det står så underbart i profeten Joel att han ska utgjuta, i de yttersta dagarna ska han utgjuta av sin ande över allt kött. Det är precis som att det profeteras där att det behövs mer i den här tiden. Det behövs mer av assistans från himlen för att liksom klara den strid som blir oerhört intensiv i ändens tid. Ordet advent, det betyder ju ankomst eller kommer. Men vad är det då som man väntar och eller vem är det? Ja, ordet advent, det finns ju faktiskt i Bibeln. Eller rättare sagt, det är en översättning. Advent kommer från latinets adventus, och som då på grekiska heter parousia. Och ordet parousia, det förekommer 17 gånger i Nya testamentet, och det handlar alla de här gångerna om att Jesus ska komma igen. Jag kan ta ett av de här bibelorden i Matteus, det 24 kapitlet, och i den tredje versen så står det så här att det är lärjungarna som frågar Jesus: vad blir tecknet på din återkomst? Alltså parousia eller advent. Vad blir tecknet på din advent och den här tidsålderns slut? Vi kan tala om första advent, andra advent, tredje advent, fjärde advent, och kanske inte tänka så mycket på vad det är vi säger. Men det är viktigt verkligen för oss som Guds folk att leva liksom i den här förväntan att Jesus ska komma igen. Vi får inte tappa det. Vi får det så bra här i världen så att vi så att säga bygger ett himmelrike här istället för att liksom se framåt mot det som Herren verkligen har i beredskap för oss. I Bibeln så läser vi att vi är främlingar, vi är gäster. Vi har våra namn skrivna i himlen, och därifrån så väntar vi vår frälsare Jesus Kristus. Det, vi lever i advent året om. Vi är de som väntar att Jesus ska komma igen. Men den här intensiva tiden som vi nu lever i, vad är det som på ett speciellt sätt sker? Ja, vi kan ju se att det är många saker, men framför allt så ser vi att det finns krafter som vill verkligen samla hela mänskligheten. Man liksom vill få dra oss in liksom i någonting. Man kommer med de här oerhört kraftiga argumenten för vi måste ha en världsregering, vi måste ha världsekonomi, vi måste ha en världsreligion, vi måste samla mänskligheten. Det är som kom, alltså precis som det ropades redan i de första kapitlen i Mosebok, där man ropar till varandra, kom, låt oss bygga ett torn som når ända upp till himlen. Det är samma ande som driver på för att samla mänskligheten. Och hur kan vi vänta det? Jo, det handlar inte om att samlas till Jesus Kristus. För Gud har en plan, han har en agenda, samtidigt som vi ser den här oerhörda agendan med det är agenda 2030 och allt vad det liksom heter för att samla människorna, så vet jag att Gud har en agenda, han har en plan, och den planen handlar om att sammanfatta allt i Jesus Kristus. Men i det här andra så ser vi att det handlar om som att sammanfatta allt utom Jesus Kristus. Han är liksom den här stenen som har kastats bort av de här byggnadsmännen, de som håller på och bygger det här Babelstornet. Han är den som inte passar in. Därför att ska Jesus vara med, då är han inte bara med där liksom på något litet hörn någonstans. För han är herrarnas herre och kungarnas kung. Och det är just det som är så svårt, det kan man inte acceptera. Man vill helt inte underordnar sig, man lever i uppror mot honom. Och det är just det som är antikrists ande. Så att när man då vill engagera oss, då ger man oss en beskrivning av liksom hur det ser ut i världen och vilka så att säga slags åtgärder som måste till. Och för att detta då ska kunna genomföras så måste alla vara med. Men jag tänkte så här, vems världsbild ska gälla? Och vem gör problembeskrivningen? Det är väldigt viktigt, därför att vi kan höra det målas ut situationer och mycket är sant, men det finns annat som inte är sant. Därför att det är en propaganda just för speciella agendor. Och det här har väl intensifierats, kan man väl säga, efter andra världskriget. Vi vet 1945 bildades FN, och då handlade det om att vi måste samla mänskligheten, det handlade om världsfreden. Sen när det inte längre kändes lika liksom aktuellt, det lugnade ner sig lite grann, och då kom det kalla kriget var över, och då kom det här med terrorismen, vi måste samlas mot terrorismen. Och sen handlar det om världsekonomin. Och så nu då klimatkrisen. Och så pandemin då. Det var ju verkligen det som vi skulle liksom få oss att allesammans samlas nu gemensamt. Och sen börjar man om. Nu är det världsfreden igen och så är det klimatkrisen. Och så. Men det finns hela tiden liksom ett övergripande mål i alla de här olika sätten att försöka engagera oss. Och det är att vi måste samla mänskligheten. Det är det handlar om. Men jag försöker inte att förringa på något sätt. Vi behöver naturligtvis ha fred. Och terrorismen är kanske ett ännu större problem. Ekonomin och allsammans, naturen, klimatet. Visst är det problem. Men det finns krafter som liksom vill fånga oss och få oss in i ett system med olika såna här argument. Så att, som jag säger, vem är det som gör problembeskrivningen? Det är väldigt viktigt. Därför Bibeln är väldigt tydlig. Det finns problem i världen, men den utgår på ett annat sätt och pekar på andra förhållanden än det man gör med de här olika politiska och religiösa makterna. Det finns oerhörda problem, men Gud har en lösning på mänsklighetens problem. Och problemet ligger inte liksom i miljön eller någonting annat. Det är människohjärtat som det handlar om. Och det är där Gud sätter in, halleluja, lösningen genom att sända sin son Jesus Kristus till den här världen för att lösa problemet med synden. Där har du problemet. Men det vill man inte tala om. Man talar om alla möjliga saker. Men liksom detta, det blir för närgånget att problemet finns inte där ute, det finns här. Men när vi vill böja oss, när vi vill ödmjuka oss under honom och ta emot den frälsning och räddning som han har berett för oss genom Jesus Kristus, genom att han dog för våra synder. Halleluja. Det är då vi blir fria. Det är då vi får uppleva fred och frid i vårt inre. Och då kan vi skapa frid. Fred är ingenting som liksom ska tryckas på. Det måste komma inifrån. Och det, just genom att människor tar emot Jesus som sin frälsare, det är på det sättet som det kan uppstå fred. Men jag tänkte på någonting jag ska nämna lite snabbt om det. Just nu så pågår någonting som kallas för COP 28. Det är FNs 28:e toppmöte för klimatet. Och man håller på nere i Egypten, nej, Förenade Arabemiraten är det, fram till den 12 december och diskuterar om klimatet. Men jag ska berätta lite grann, bara lite kort, om vad som skedde för ett år sedan då det var COP 27. Det är ganska exakt ett år sedan. Då samlades man i Sharm el-Sheikh på Sinai halvön. Och då hade man, i samband med det, så hade man en omvändelseceremoni. Men det var inte omvändelse till Gud, utan det var en omvändelse till moder jord. Och vi ser, när vi liksom börjar titta på det här som liksom har med de här olika sakerna att göra, att det blir mer och mer religion, mer och mer religiöst. Och vi förstår att det här handlar inte bara om klimat, det handlar om ett uppror mot Gud. Och man samlas där på ändå en sån här, det var kristna, judar, det var muslimer och alla andra religioner, för att man skulle upprätta ett Sinai-förbund. Alltså, jag behöver fundera på det här. Det finns ju massor av berg i världen, om man nu vill liksom ägna sig åt bergsbestigning, som man liksom kan klättra upp för. Men varför just Sinai berg, där Gud liksom uppenbarade sig i sin helighet för sitt folk, för Mose, där han fick liksom ta emot de här 10 budorden? Man måste gå dit, och så säger man att man talar om att man vill, man kommer till Sinai i viljan till omvändelse. Vi söker en ny uppenbarelse för mänskligheten och dess hotade existens. Vi vill ta emot ett budskap om liv och livsstil som mänskligheten behöver få del av. I den anden förenas de främsta religiösa ledarna från världens största religioner för att lägga fram en profetisk interreligiös uppfordran till handling. 10 universella budord för klimaträttfärdighet. Alltså, med andra ord, man går till Sinai, berget där Gud gav oss sin lag, sina bud. Och så går man dit för att man ska ha en ny uppenbarelse, men inte från Gud, utan här samlas alltså alla religionerna. Var det budorden som Gud gav till Mose? Vad var det första budet? Du ska inga andra gudar hava jämte mig. Nu vill man liksom suspendera det som Gud har gett, och istället för detta inga andra gudar, så kommer man med alla andra gudar till Sinai, för att då man vill ha nya budord Man vill inte ha det här längre, att det bara finns en Gud, utan man vill samla mänskligheten och liksom. Och så säger man så här: religioner är inspirationskällor för en djupare omvändelse och hjärtats förvandling och den efterföljande förnyelsen av sinnet. Religiösa samfund har en nyckelroll att spela för att ta itu med klimaträttfärdighet, vilket kräver en djupgående omvändelse. Hörde man, alltså man skäl alla orden, allt liksom, när vi som kristna, för det första vet vi sina i de 10 budorden, men omvändelse, förnyelse av sinnet, rättfärdighet, profetiskt budskap om liv och så vidare. Man skäl liksom alltid upp och så tömmer man orden på sitt innehåll och fyller dem med ett nytt innehåll. Och så kommer man till kyrkorna och så säger man, ni måste predika om det här, era kyrkor. Och det har liksom gått ut, man har bearbetat kyrkorna alldeles oerhört för att man ska predika klimaträttfärdighet. Jag har till och med hört om gudstjänster, även i friare församlingar, där man liksom predikar klimaträttfärdighet och inbjuder till klimatomvändelse. Men det står inte att Jesus sa att vi skulle gå ut i hela världen och predika klimatomvändelse. Utan han säger att vi ska gå ut och predika Kristus. För det är han som är svaret på mänsklighetens situation. Men jag tänkte på det här bibelordet som vi läste. Här går man alltså de här upp till det här berget. Och jag bara tycker att det uttrycker så. Alltså det blir speciellt, det blir symboliskt på något vis att just visa hur liksom långt man vill gå i det här upproret mot Gud genom att just gå till det berget. Det visar verkligen den här upproriska anden. Och jag vet inte om du tänker på det bibelordet som vi läste alldeles i början här från psalm 24, där just frågan ställs, vem får gå upp på Herrens berg? Det är frågan som ställs, vem får gå upp på Herrens berg? Psalm 24, så står det så: vem får komma in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och rent hjärta, som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt. Han får välsignelse från Herren och rättfärdighet från frälsningens Gud. Men här går man alltså i högmod upp på berget i en upprorisk ande och böjer sina knän för en annan Gud. Och det handlar om moder jord eller gudinnan Gaia som det handlar om. Det är den här panteistiska guden, det som handlar om naturen och jorden och allt är Gud. Men jag tänker också på just detta med att stiga upp på berg. Det är ju lite symbolspråk i det här också. Vi vet, och det står om djävulen i Jesaja, det 14 kapitlet, 13 versen. Han säger så här om sig själv: jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder. Jag ska bli som den högste. Och jag tycker att detta liksom uppstigande som vi ser, det liksom, det blir som symboliskt. Det uttrycker verkligen djävulens ambitioner att bli som den högste. Att liksom vara med och bara inta Guds plats. Därför så vill inte jag vara med i det där. Men faktum är att, och jag säger det här också som en varning till mina kristna vänner och till kristna ledare, att det här är liksom någonting som man nu arbetar väldigt hårt med för att engagera kyrkorna. FNs generalsekreterare säger att ledare inom religionen måste engageras i åtgärderna. Och det jag vill ha är deras moraliska auktoritet. Och nu behöver vi trosledare. Då kan vi få det att hända. Att kunna vara med och predika detta nya evangelium, detta klimatevangelium. Det behövs karismatiska förkunnare nu som kan vara med och predika det här. Och kallelsen går ut, jag vet inte, du känner säkert till den förre vicepresidenten i USA, Al Gore. Han brinner väldigt för det här. Han är också en som skriver mycket om gudinnan Gaia. Och han har tillsammans med några organisationer varit med och skickat ut litteratur till mer än 100 miljoner församlingar. Och uppmanat dem att göra klimatet till ett centralt budskap i deras kyrkor. Och så vidare. Och jag ska inte trötta er längre med det här, men jag vill ändå berätta, vad har responsen blivit på den här inbjudan? Vi kan exempelvis se Sveriges kristna råd som representerar alla de svenska, de kristna samfunden i Sverige. Man presenterar ett ambitiöst handlingsprogram på sin hemsida för att genomföra de globala målen i Agenda 2030. Och det står samfund för samfund, så har man just de här verkligen ambitiösa programmen på sina hemsidor där man liksom ansluter sig till agendan på det här sättet. Och ingen nämnd, ingen glömd. Men alla samfunden har det här på sina hemsidor. Och påven, han säger så här: låt oss drömma om en enda familj bestående av hela mänskligheten, alla bröder och systrar, hela mänskligheten, alla religioner tillsammans bidrar med det gemensamma goda för att det nya fredsriket ska kunna växa fram. Och detta stämmer väldigt väl överens med det budskap som New Age-rörelsen har om dessa saker. Men Guds ord säger, när man, i andra salmen så står det: varför är hedna folken i uppror? Varför tänker folken tomma tankar? Jordens kungar reser sig och furstarna gaddar ihop sig mot Herren och hans morde. De säger: vi sliter sönder deras band och kastar ut deras rep. Han som tronar i himlen ler, Herren gör nära av dem. Så talar han till dem i sin vrede, slår dem i skräck i sin glödande harm. Och så säger han som sitter på tronen: det är jag som har insatt min kung på Sion, mitt heliga berg. Halleluja. Det är han som insätter sin kung. Halleluja. Han sitter på det heliga berget. Och det finns ingen som kan ändra på det. Därför att det är Gud som har gjort det. Och jag vill förkunna Herrens beslut, sa han till mig: du är min son, jag fött dig idag. Bed mig så ger jag dig hedna folken till arvedel och hela jorden till egendom. Halleluja. Vi läste här i psalm 24: jorden är Herrens. Halleluja. Den är Herrens. Man kan försöka på olika sätt och med sina globalistiska program och skapa sina världsregeringar och så vidare. Det är temporärt, det är tillfälligt. Vi vet att det går mot sitt slut. Dagen är nära. Dagen, halleluja, inte tidningen, men den kommande dagen. Du är min son, jag har idag fött dig. Du ska krossa dem i järnspira, slå sönder dem som lerskär. Var nu kloka ni kungar, ta varning ni domare på jorden. Tjäna Herren med fruktan, gläd er med bevan. Ge sonen hyllningskyss så att han inte vredgas och ni går under på er väg, för hans vrede kan snabbt blåsa upp. Saliga är alla som flyr till honom. Halleluja. Så att när vi, den heliga ande kommer över oss och vi läser ordet och den heliga ande kommer och profetisk ande kommer över oss som Guds folk, så kan vi liksom genomskåda och se vad som döljer sig bakom alla de här vackra orden och alla de här olika inbjudningarna. Kom, 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 kom till oss, låt oss bygga. Det finns ett annat kom. Anden och bruden säger kom. Och den som hör det, han säger kom. Halleluja. Vi lyssnar på det kom. Vi går åt det hållet. Vi följer inte med där, utan vi går åt det rakt motsatta hållet. Vi har omvänt oss. Vi har lämnat det bakom oss. Och nu följer vi Jesus. Vi är hans efterföljare. Halleluja. Och det är det dopet markerar också. Men Bibeln har en annan problembeskrivning, som jag sa, än den man har i världen. Och vi kan läsa i Jesaja i det 24 kapitlet i 5 versen att det står så här. Jesaja 24:5. Jorden har blivit orenad under sina invånare. De har överträtt Guds undervisning. De har kränkt lagarna och brutit det eviga förbundet. Därför förtär en förbannelse jorden. Vi måste verkligen tänka på det, att det finns liksom någonting som kallas för sådd och skörd. Och det handlar naturligtvis också om hur vi förhåller oss till skaparen av hela universum. Och då är det viktigt att vi inte liksom angriper symptomen i första hand. Det finns olika symptom som man liksom kan angripa, men vi vill gå till roten. Vi vill dra upp roten. Och vi vet, vad är det som har skett? Vi ser att det är en väldig rivningshysteri just nu. Man slår sönder äktenskap och äktenskap får inte längre vara det har varit i tusentals år. Ett förbund mellan en man och en kvinna. Utan äktenskap kan i princip vara vad som helst. Eller mellan vem eller vad som helst. Och vi ser också, man kan inte längre veta vilket kön man är. Man liksom ska känna efter om man är man eller kvinna. Vi vet aborten med vi vet situationen med aborter, man dödar nyfödda barn och så vidare. Allt det som sker i världen just nu, det hänger ihop. Att det går liksom inte att ta det ena från det, utan vi måste börja liksom i rätt ände. Och då handlar det om att vi omvänder oss till Gud. Att vi böjer oss under honom, vi böjer under hans lag. Och så gör vi det som är hans vilja. Och då kan hans välsignelse komma över oss. Och när vi som mänsklighet på jorden öppnar oss för Herren och bjuder in honom i våra liv, då blir det klimatförändring. Då blir det en himmelsk klimatförändring. Halleluja. Då kommer Guds ande att sänka sig ner över de människor som omvänder sig till Gud. Det är den typen av klimatförändring som är den absolut viktigaste. Att det liksom himlen öppnar sig. Istället för förbannelse så blir det välsignelse. Det blir en enorm klimatförändring. Det är ingenting som vi kan åstadkomma genom att sortera soporna. Vi får sortera ut soporna i våra liv först. Det är det viktigaste, att det som liksom finns där, det som stör relationen med universums skapare, det måste skaffas undan. Och sen kan det bli frid, sen kan det bli fred, sen kan det liksom upprättas igen. halleluja, den ordning och det som Gud har bestämt för oss människor. Men jag vill här i slutet så vill jag läsa mer också ytterligare ett Guds ord. För att det är ändå så att vi vet att, som vi läste där i inledningen, att den här dagen närmar sig. Vi vet att Jesus ska komma igen. Vi firar advent i våra hjärtan, inte bara genom att tända ljus, utan vi firar genom att vi säger: kom Herre Jesus, kom Herre Jesus. Och jag vill läsa det här som liksom talar lite om finalen, vad som ska ske när liksom alla de här olika krafterna har spelat ut och fienden har liksom gjort slut på allt sitt och det blir slut med honom också och allt vad han representerar. Det kommer en dag, halleluja, och det ska vi läsa om här. Det står om änglar i himlen som blåser i basuner. Halleluja, den himmelska blåsorkestern. Den sjunde ängeln, står det i Uppenbarelseboken 11 och 15. Den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes starka röster i himlen. Tänk att Johannes, han kunde höra de här rösterna i himlen. Alltså det måste ha varit fantastiskt att himlen öppnar sig på det här sättet och han kan höra liksom vad som sker där uppe. Men tänk också att vi faktiskt, vi kanske inte kan få uppleva uppenbarelsen på det sättet, men vi kan leva i gemenskap med himlen och uppleva att himlen är öppen över våra liv. Därför att det finns ingenting längre som skiljer oss från Gud. Synden är borta och allt är försonat och klart. Och Jesus, han har berett vägen ända fram till tronen. Men så står det så här: väldet över världen tillhör nu vår Herre och hans moder, och han ska vara kung i evigheternas evigheter. Och de 24 äldste som satt på sina troner inför Gud föll ner på sina ansikten och tillbad Gud och sa: vi tackar dig Herre Gud allsmäktig, du som är och som var, för att du har tagit makten, din stora makt, och är nu kung. Folken vredgades och din vrede har kommit, tiden när de döda ska dömas, och du ska löna dina tjänare profeterna och de heliga och de som vördar ditt namn, små och stora, och fördärva dem som fördärvar jorden. Det kommer en dag, halleluja, då det kommer att blåsas i trumpet i himlen. Halleluja, och då ska det förkunnas: väldet över världen tillhör nu vår Herre. Då är det slut på allt det som finns av uppror mot honom. Allt det vi kan se nu. Men i den här tiden fram till dess så har vi fått löfte om att vi får assistans från himlen. Och att vi som Guds folk, Guds församling i tiden, får stå upp, halleluja, för vår kung. Vi står upp för honom och vi strider för honom. Och han har sagt att han är med oss alla dagar. Han är Herren Sebaot, och det betyder härskarornas Gud. Han står med oss och vi får vara som en utpost av himlen på jorden. Vi är de som tillhör framtiden. Vi är framtidens folk. Det är vi som ska få vara med sen och regera i den nya tidsåldern. Så att, sträck på det. Vi är kungabarn. Vi ska regera tillsammans med honom när han träder fram och det blåser sig i basuner. Ja, det kommer att bli fantastiskt den dagen när vi liksom bara får se att det är slut med allt det här upproret, all ondska, allt vad djävul, antikrist och falska profeter och allt heter. Det är slut, det är finito. Och halleluja, Jesus trädde fram. Och så till slut så ska jag läsa med dig Efesierbrevets första kapitel. I den, jag tror det är 9:e versen, så står det så här. I den 9:e versen: han, Gud, har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne, att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. Halleluja. sammanfatta allt i Kristus. Allt i honom. Visst är det väl underbart vad vi har att se fram emot. Halleluja, Jesus som är så underbar. Han som har gjort så mycket gott för oss i våra liv. Och vi får dagligen, liksom stundligen bara tacka honom för hans nåd. Tänk att han, vi har fått en försmak. Vi har fått smaka på någonting som ska komma i sin fullhet. Den dagen när Jesus får bli den som allting sammanfattas i. Gud har en plan. Halleluja. Den planen vet vi att den kommer gå i fullbordan. Människor kan upprätta planer. Människor är förgängliga. De har ingen möjlighet att liksom sätta upp en plan och bestämma när den ska införas. Det är bara Gud som kan göra det. Och det har han gjort. Och därför så är vi trygga att följa honom. Eller hur? Tack Jesus att vi får följa dig och gå din väg, Herre. Tack Jesus för att du har en evig plan, Herre. Att du, Jesus Kristus, ska leda oss, Herre, i den här tiden också. Även om det blir svårigheter, även om det blir trångt i brand, så är du med, Herre. Du leder, halleluja, med din heliga ande. Tack för att du utgjuter av din ande över ditt folk, Jesus. Hjälp oss att stå raka i den här tiden, Herre, i Jesus.